Låt oss bedja. O Gud, du helge ande, kom med dina gåvors rikedom. Du till det troende blev sänd, din kärleks eld i dem upptänd. Det ett folk vars språk förbistrat var, du med ditt ljus församlat har. Nu det med skilda tungors ljud lovsjunger dig, o Herre Gud. Halleluja, halleluja. Du helga eld, du ljuva tröst, sänd oss din glädje i vårt bröst. I tjänsten giv beständighet, i prövningen uthållighet. O Herre, stärk vårt svaga kött, hjälp med din kraft den som är trött. Att här vi tappert kämpa må, och genom död och liv dig nå. Halleluja, halleluja. Amen. Ämnet är dopet i ande och eld. Jag ska alltså inte tala om dopet med vatten, utan dopet i ande och eld. Och vad är det då fråga om? Ja, vi ska stanna vid de texter som tar upp den här saken och försöka att förstå vad som menas. I Apostlagärningarnas första kapitel, vers 4 och 5, där har vi en viktig utgångspunkt för vårt ämne. Jesus, han sa, förbida där, vänta där i Jerusalem. Förbida där vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter skall ni bli döpta i helig ande. Få dagar här efter skall ni bli döpta i helig ande. Vad som här sägs, det är sagt också tidigare. Johannes döparen vittnade om Jesus Kristus enligt Matteus 3:11. Han skall döpa er i helig ande och eld. I Markus 1:8 står det, Johannes döparen säger, jag döper med vatten, men han skall döpa er med helig ande. I Lukas 3:16 läser vi, Johannes döparen säger, jag döper er med vatten, men han skall döpa er i helig ande och eld. I Johannes 1:33, där talar också Johannes döparen, den som sände mig till att döpa i vatten, han sa det till mig. Och så följer det detta om den över vilken anden sänker sig ned. Han är den som döper i helig ande. Och går vi så tillbaka till Apostlagärningarnas första kapitel, där alltså Jesu ord citeras, förbida där i Jerusalem vad fadern har utlovat, det varom ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men få dagar härefter skall ni bli döpta i helig ande. Och det fortsätter i den 8:e versen. När den helige ande kommer över er skall ni få kraft och bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ända. Och vi kan läsa ytterligare ett par ställen innan vi kommenterar vad vi har läst. Apostlagärningarna 11, vers 15 och 16. Där berättar Petrus vad som hade hänt i Caesarea. När jag hade börjat tala föll den helige ande på dem, alltså på hedningarna där. Alldeles som det under den första tiden skedde med oss. Då kom jag ihåg Herrens ord, hur han hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta i helig ande. Och den första tiden, det som skedde med oss, det var alltså på pingstdagen. Man stannade kvar i Jerusalem i enlighet med Jesu ord. Man väntade där. Och så kom faktiskt det att ske som var utlovat skulle ske få dagar här efter. Den helige ande utgöts över dem med tungor av eld. Hur ska vi nu förstå det här? Vad är bakgrunden? Vad är sammanhanget? Ja, doktor Furberg, han sa att nu ska ni få klarhet. Men jag tror att ni har fått genom föredraget innan sammanhanget och klarhet i vad det är frågan om. Jag hoppas inte jag förvirrar det hela nu. I Gamla testamentet var det utlovat. Och det står ju också här vad fadern har utlovat i Apostlagärningarna 1:4. Det var utlovat att Guds rike skulle spridas ut i hela världen. Gamla förbundets tid hade då tjänat ut, och nu skulle hedningar genom den lilla kvarlevans vittnesbörd, det som trodde, som tog emot Messias när han kom, genom deras vittnesbörd skulle evangeliet föras ut i världen, och därigenom skulle hedningar föras in i Sion, eller in i det egentliga Israel, i det sanna gudsfolket. Och då sades det i gamla förbundet att anden skulle utgjutas. Eller det kunde heta att det torra ska bevattnas. Öknen ska blomma. Jesaja säger i 44 kapitlet: jag ska utgjuta vatten över det törstiga, strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina telningar. Och profeten Joel i 2 kapitlets 28 till och med 32 vers: jag ska utgjuta min ande över allt kött. Alltså inte bara över dem som är avkomlingar, telningar från Abraham efter köttet, utan över allt kött, från vilken stam på jorden man än härstammar. Era söner och era döttrar ska profetera, det vill säga ska få kraft att bära ut evangeliets hemlighet ut i världen. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Det vill säga, här är icke längre jude eller grek. Var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. På Sionsberg ska finnas en räddad skara, det som Herren kallar. Herren kallar alltså in ett folk till Sion genom profetian eller genom evangeliet som ska föras ut i världen. Och detta ska ske när Jesus Kristus har fullbordat allt sitt verk och så lämnat sina lärjungar och farit upp till himmelen på himmelsfärdens dag. Då strax därefter så ska anden på ett synligt sätt utgjutas. Få dagar här efter så ska det ske. Jesus döper i ande och eld, precis som Johannes döparen hade sagt om honom att han skulle göra. Nu är det viktigt att förstå att med detta syftas dessa synliga medel, eller andens synliga uttryck. Jesus, han hade ju sagt att bland annat detta, att anden hade ännu inte kommit. Vi ska ta några av de citaten också. Jesus hade sagt ande var då ännu icke given. Johannes 7:39. Och han hade sagt, men när hjälparen kommer, när tröstaren, när parakleten, talesmannen kommer, då ska det och detta inträffa. Betyder då dessa ställen, ande var då ännu icke given, och när anden kommer, eller när hjälparen kommer, att anden fanns inte förrän från och med pingstdagen och undret på pingstdagen? Självklart är inte svaret det att anden inte fanns dessförinnan. Det vet ju alla som har läst den heliga skrift. Anden fanns och anden verkade. Abraham hade inte trott utan andens hjälp. Ingen tro överhuvudtaget, sann tro, kan upptändas annat än genom anden som verkar genom löftesordet. Man kan också säga annat än genom Gud. Men Gud är ju fader, son och helig ande. Det finns bara en enda sann Gud, och det är den treenige guden. Så fadern och sonen och anden är av evighet. Och anden har alltså verkat långt innan första pingstdagen, eller pingstdagens under. Redan på Bibelns första blad läser vi om Guds ande som svävar över vattnen. Och det talas flera gånger i Gamla testamentet om hur Guds ande skapar liv. Det talas om Guds ande som var med folket under ökenvandringen. David säger att han kunde inte säga ett enda ord. Han kunde inte bära fram Guds ord om inte Guds ande gavs åt honom. Vi läser om detta i bland annat Andra Samuels boken 23, vers 2. Jag kan citera det stället. Andra Samuel 23, vers 2. Herrens ande har talat genom mig, hans ord är på min tunga. Det är Davids sista ord, eller ur hans sista tal. Så visst fanns anden förut, men hur kan då Jesus säga att ty ande var då ännu icke given? Och när jag har lämnat eder i synlig motto, då ska jag sända en annan hjälpare till er. Vad då anden inte sändes för innan, fanns han inte? Jo, med detta att ande var då ännu icke given syftas alltså på anden i dessa synliga uttryck som betecknas med orden att anden utgjutes eller att Jesus döper i ande och eld. Och nu ska vi se vad som då hände. Och upprepa kanske lite av det som redan har sagts av doktor Furberg. Varför nu Gud låter synliga tecken och under beledsaga apostlarnas och det första troendes verksamhet? Jo, nu skulle det ske som var utlovat. Nu skulle man lämna Jerusalem. Nu skulle man gå ut i hela världen. Först till Judeen och så till Samarien. Och sen ändå ut till världens ända. Men hur skulle man kunna göra det? Nu hade man inte en mästare som gick med dem. De hade ju gått med honom och kunde få all hjälp direkt ifrån honom och ständigt fråga honom. Men nu var han inte där längre. Hur skulle det nu gå? Jo, en annan hjälpare skulle vara hos dem. Och honom ser vi inte. Lika lite som vi ser nu fadern, sonen och den heliga ande. Gud är osynlig, men han är mitt ibland dem där hans namn, hans ord är och förkunnas rent och klart. Där är han. Men för att nu lärjungarna dels skulle vara vissa om detta och inte känna sig föräldralösa och rådlösa, och dels för att de skulle kunna fullgöra sitt uppdrag, så sker detta under på pingstdagen. De får förmågan att tala evangelium så att de når ut till alla möjliga språkgrupper. så att människor från alla möjliga håll kan höra på sina egna språk det evangelium genom vilket de föres från Satans rike, från mörkret in i ljuset, in i Guds rike. Här finns många texter att peka på och jag ska försöka vandra igenom några. Jag har kanske inte ordnat dem systematiskt, men det kan vara viktigt att påminna om dem. Ja, den första texten som ju är grundläggande är naturligtvis då vad som hände på pingstdagen. Den pingstdag som nu kom strax efter Kristi himmelsfärd. Då står det att tungor så som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Och det blev alla uppfyllda av den helige ande och började tala andra språk eller andra tungomål eftersom anden ingav dem att tala. Och så får vi veta att de olika språkgrupperna hörde evangelium på sitt språk. Klart och tydligt kunde de ta emot evangelium. Och avsikten med allt detta får vi också veta ju redan i Apostlagärningarna 1 och 8 var att evangelium skulle nå ut. Avsikten var att de skulle kunna bli Herrens vittnen för alla folk. Det var alltså syftet med denna andutgjutelse och detta språkunder. Vi läste ju förut i 1:8 i Apostlagärningarna. Och när den heliga ande kommer över er skall ni undfå kraft och bli mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan in till jordens ända. De behövde alltså inte först åka till Göteborgs universitet eller någon annan språkskola för att efter en längre tids studier bli skickade att nå ut med evangelium. Utan Gud gör det utlovade undret som var sagt genom Jesaja och genom Joel och på många ställen i Gamla testamentet. En märklig utgjutelse så att de kan gå ut och profetera. Och att profetera, det är att vara Herrens mun. Det är att vara Herrens profet. Det är att klart och tydligt överbringa evangeliets hemligheter och välsignelser till människor. I den 33:e versen i Apostlagärningarna 2 står det så här. Det står först i den 32:a versen. Denne Jesus har nu Gud låtit uppstå. Därom kunna vi alla vittna. Och sedan han genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av fadern undfått den utlovade helige anden, har han utgjutit vad ni här ser och hör. Just så var det. Sedan han hade blivit upphöjd och farit upp till himmelen, så gjorde han det som han hade förutsagt skulle ske och som också var förutsagt i Gamla testamentet. Han utgjöt över dem vad ni nu här har sett. Jag ska lyfta fram lite grann vad en känd bibelutläggare har sagt, nämligen Geselius. Några av er har säkert Geselie bibelverk från början av 1700-talet. Och det kan man ju säga är enkla och klara bibelförklaringar. De ger i regel mycket mer än Fjellstedts bibelförklaringar. Och är genomgående mycket solidare. Geselius påpekar gång på gång i anslutning till de bibelställen som vi har nämnt att det är alltså frågan om andens synliga verksamhet i det här sammanhanget. När vi läser tungor så som av eld i Apostlagärningarna 2 och 3 så säger Geselius: apostlarna såg dessa eldstungor delas på var och en i det heliga samkvämet, säger han, till ett synligt och härligt betecknande av den heliga andes mångahanda gåvor, förnämligast åtskilliga tungomålsgåva, så gåvan att kunna tala åtskilliga språk. Vers 4. Som var nödvändig till ordets utbredande, så att det, sedan världens språk var så många, dock kunde predika evangelium för alla folk. Och det var ju vad de skulle göra enligt Markus 16, 15, 17. Och i Kolosserbrevet 1, 23 så sägs det också att det är vad vi har gjort. Evangelium har blivit predikat bland allt skapat under himlen. Det var för allt kött, så att var och en som genom evangeliets ord kommer till tro, förlitar sig på Herren och hans namn, blir frälst. Det må vara jude eller grek. Nu kanske ni tänker på vad som hände sedan efter första pingstdagen. Vi har ju då spridandet av evangelium först till Samarien. Ja, det är Judén, så var det Samarien. Om detta berättas det i Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Det hade skett en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Men som ofta så använder Gud lidande och förföljelse, eller vänder det till godo också denna gång. Tack vare denna förföljelse så kom man att bli utspridd på ett sätt att man kunde sprida evangelium till flera grupper. Och man kom då till Judén och man kom också till Samarien. Och där gick då dessa kringspridda ut med evangeliets ord. Och det är ju det som är meningen, om vi nu skulle översätta detta med att bli döpt i ande och eld. Att vi ska evangelisera eller bära ut evangelium till alla folk och till andra människor. Och om vi ville be om den här gåvan så skulle vi be ungefär så här. Hjälp mig Gud att kunna förklara för människor, eller profetera för människor, evangelium. Tala evangelium så enkelt och så tydligt att de människor jag träffar på och möter förstår. Det är alltså inte, ni vet ju avarter av detta, att man har gjort ett speciellt, konstruerat någon form av andedop. Och sedan har man använt sig av detta som ett tecken för sig själv. Så att man kan säga, nu när jag har det här, nu vet jag att jag är Guds barn. Men du där som inte kan tala andra tungomål, du kan inte vara riktigt säker. Och du borde kämpa för och sträva efter att också du blev andedöpt. Annars vet du ju inte säkert att du är en rätt kristen och ett Guds barn. Ett sånt tänkande är någonting helt annat än vad de här texterna som vi har citerat handlar om. Här var det frågan om inte att för egen del få något extra och bli märkvärdig, utan att kunna uppbygga församlingen och kunna tydligt och klart vittna för andra om Herrens väldiga gärningar. Grundvalen för din visshet om att vara förlåten och vara Guds barn, att vara ryckt från Satans rike och insatt i Guds älskade sons rike, får aldrig bli något annat än Jesus Kristus och honom korsfäst. En tron på evangelium, om det säger ja, det är ju viktigt, men dessutom måste jag ha någon annan grundval så jag blir riktigt, riktigt säker. Och nu har ju inte jag fått den där nådegåvan att tala andra språk, eller om det är någon annan nådegåva, att kunna bota sjuka, utföra helbrägdagörelse, och då kan jag inte vara viss. Ja, då är jag nog inte en rätt kristen. Ja, det är ju att göra som vi hörde i förra föredraget, precis som Simon Magen. Det är att vilja köpa sig de gåvor som Gud delar ut när och var det behagar honom, och i den mån han anser att de behövs för att utbreda Guds rike. Och när man har vänt på det på detta felaktiga sätt, att man kräver extra tecken för att kunna tro. Det räcker inte med syndaförlåtelsens ord. Det räcker inte med dopet i vatten. Det räcker inte med nattvardens sakrament. Det räcker inte med avlösningens ord. Det räcker inte med evangelium i förkunnelsen eller när jag läser Bibeln. Det räcker inte. Ja, då har man förlorat evangelium och trons rätta grundval, om man bygger på en falsk grund. I Apostlagärningarna 8 så får vi ju veta att genom Filippus förkunnelse av evangelium om Guds rike och om Jesu Kristi namn, så kom man till tro och man blev döpt. Och sedan när Petrus och Johannes kom dit, så la man händerna på dem, och då fick de också den här undergåvan att kunna profetera. Man la händerna på dem och de undfing och helig ande. Här står det inte mera på just det här stället vad det i det här sammanhanget innebar. Men förmodligen så var det detsamma som berättas senare i 10:e kapitlet om vad som hände i Caesarea. Här behagade alltså Gud att genom apostlarna ge denna speciella utrustning och detta bevis på att de hade den helige ande. Nu ska vi komma ihåg att har man tron så har man redan den helige ande. Det var alltså frågan om att detta blev synligt. Precis som när vi döper så ges ju syndernas förlåtelse, så räckes himmelriket åt oss. Vattnet har denna kraftiga verkan tack vare evangeliets ord som är sammanbundet med vattnet. Guds rikets välsignelser ges oss, men det syns ju inte. Men när vid de tillfällen när Gud ville visa detta, så lät han något synligt synas, nämligen en duva syntes. Vi ser ingen duva i samband med dop. Men av detta får vi inte dra den slutsatsen att då är dopet i vatten på den treenige Gudens befallning inte kraftigt och verksamt, och ingen meddelelse av den heliga ande. Inget givande av syndernas förlåtelse. Jo, vi vet ju av en rad bibelställen att det är visst så. Dopet i vatten, också när Johannes döper i vatten, så döper han på utsänd av Gud och på hans befallning. Och därför är detta dop kraftigt och verksamt. Ett nya födelsens bad. Det är ett bad till förnyelse i den helige ande. Det är ett bad som frälsar, inte därför att det är något, att det är vattnet i sig, men genom ordet som är förbundet med vattnet. När jag förberedde mig lite grann inför det här föredraget och för en stund sedan slog upp en artikel om dopet i en av Ingmar Furbergs böcker här uppe, så tog man upp detta med syren Aman, som var spetälsk och som fick befallning att gå till Jordan och tvätta sig där 7 gånger, så skulle han bli ren. Och så skriver man då i det där uppslagsverket att man trodde alltså vidskepligt en gång i tiden att det var en särskild kraft i Jordans vatten. Och att det var alltså poängen i den här texten. Det är många som är lika vidskepliga fortfarande. De åker till Israel och kommer hem till Sverige igen med en liten flaska Jordanvatten. Nu är det nästan omöjligt, för nu har israelerna stängt av där vid Jordan. Så man kommer inte ner längre och kan ta med sig vatten. Men det är ju ett missförstånd. Det är inte vattnet som sådant. Så att man måste ta hem Jordanvatten för att det ska bli ett kraftigt dop. Lika lite som detta med exorcismen är detta att det är vissa präster, vissa av oss som har en speciell förmåga att kunna köra djävulen på porten. Utan som vi hörde i förra föredraget, kraften ligger i evangelium. Så är det också i dopet, att det inte är Jordanvatten som är så speciellt märkvärdigt, utan det är det vatten som är förenat med Kristi ord och som brukas på hans befallning som har en sån kraft. För ordets skull. Och detta står ju uttryckligen också i Efesierbrevets 5:e kapitel och 26:e vers, i Titus 3 och 5, i 1 Peter 3 och 21, för att nämna några ställen. Men här var det alltså frågan om att få nu andens hjälp så att man kunde föra ut evangelium frimodigt och nå också andra språkgrupper. Och evangeliet blev, som vi hörde i förra föredraget, beledsagat med tecken och under. Det var alltså inte fel att släppa in samariter i Guds kyrka. Ni vet hur Petrus värjde sig när vi sen kommer till andra hedningar i det 10:e kapitlet. Ingalunda, Herre, att jag skulle äta av något som är orent. När Gud hade visat honom djur som var rena och orena, och Gud sa tag och ät. Och Gud måste lära honom, det jag har förklarat rent ska inte du hålla för orent. Och så får man lära sig att det är helt riktigt att hedningar kommer in i det egentliga Israel. I den sanna kyrkan. Därför var det inte så konstigt att Gud just vid denna tid så ofta låter tecken och under beledsaga Guds rikets tillväxt och nya folkgrupper utanför Judas stam tas in i Guds riket. I Apostlagärningarna 10 så berättas det ju om att de genom evangelium kommer till tro. Och det förstår man därför att dessa hedningar som var oomskurna just blev uppfyllda på något synligt sätt av den helige ande. Så därför, vad hindras då att de döpes? När jag hade begynt tala föll den helige ande på dem alldeles som det under den första tiden skedde med oss. Det vill säga på detta förunderliga, synliga vis. Och då kom jag ihåg Herrens ord, hur han hade sagt, Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i helig ande. Då alltså Gud åt dem hade givit samma gåva som åt oss som har kommit till tro på i Herren Jesus Kristus, hur skulle då jag ha kunnat sätta mig emot Gud? Det här berättar nu Petrus för de judar som ställde sig skeptiska till detta. Det kan inte vara rätt att hedningar får komma in. Och det jag nu läste var Apostlagärningarna 11, 15 till och med 17. Men vad ska vi då säga om Apostlagärningarna 19, 1-7? Där talas det om 12 Efesus-lärjungar som intet förnummit av andens underbara gåvor. Paulus frågar, undfingen i helig ande när ni kommer till tro? Och det svarade nej. Vi har inte ens hört att helig ande är given. Då säger Giselius om detta. Detta bör förstås som andens synnerliga och underbara gåvor. Så som att tala med åtskilliga tungomål, helbrägda görelsens gåva, vilka efter Kristi himmelsfärd gavs åt de trogna i synlig motto. Och så hänvisas till de ställen vi redan har citerat. De menar alltså inte, vi har aldrig hört talas om att det finns någon helig ande. De hade ju kommit till tro på Gud som är fader, son och ande. Men de hade inte hört talas om de här undren. Med synliga manifestationer av andens hjälp. Vi har inte ens hört att helig ande är given, det vill säga på det här synliga viset. Giselius säger, detta förstås ingalunda om Gud, den helige andes väsen och person, utan om hans synliga undergåvor. Emedan Paulus frågade om andens synliga gåva så svarade det att du ännu inte var underrättade om att den helige ande i så måtto var utgjuten. Eljes kunde den heliga andes person icke vara dem okunnig, emedan det ut i den heliga treenighetens namn var av Johannes döpta. Se Matteus 3:11, Johannes 3:5. Det vill säga dopet i Kristi namn, i Jesu namn, ett dop i den treenige Gudens namn. Och då står det sen i tredje versen, han frågade vilken döpelse blev ni då döpta med? Det svarade vi döptes med Johannes döpelse. Av Johannes, vilken hade undervisat dem om Messias tillkommelse? Johannes som hade sagt, ni ska inte tro på mig, utan den som kommer efter mig, vars skorem jag inte är värdig att upplösa. Det var på samma sätt med Apollos enligt Apostlagärningarna 18:25. Han hade blivit döpt när Johannes döpelse. Förmodligen hade väl alla lärjungarna blivit döpta med Johannes döpelse. Det vill säga med dopet. Kort och gott. Och sen i fjärde versen står det, då sade Paulus, Johannes döpelse var en döpelse till bättring, och han sade därvid till folket att det var på den som skulle komma efter honom, det är på Jesus som det skulle tro. Det vill säga Paulus stryker under att det dop ni har fått var ett dop till Kristus. Johannes hade ju förkunnat detta i samband med dopet. Geselius säger, av deras ord och svar ger Paulus en noggrannare undervisning om Johannes döpelse, inte för att han ville giva dessa lärjungar något tvivelsmål om densamma till att låta sig ånyo döpas, att döpas om, utan han fast mer upphöjer och beprisar Johannes döpelse såsom ett kraftigt salighetsmedel av Gud instiftat. Det var ju från himmelen, det framgår av Matteus 21:25. Men på Johannes tid så följde inte andens yttre underbara utgjutelse, vilken var förvarad till dess Jesus var förklarad. Johannes 7:39 säger sedan Geselius. Och sedan, och det ska ni lägga märke till när vi nu kommer till femte versen, då har 1917 års översättare fattat detta på det viset att nu talar inte längre Paulus till dessa 12 Efesus lärjungar om vad som hände när Johannes predikade och döpte, utan de låter Paulus tal till Efesus lärjungarna sluta i och med vers 4. Men det är godtyckligt att sluta där. Utan vers 5, när där det står, sedan de hade hört detta lät och de döpa sig i Herren Jesu namn. Det syftar inte på de 12 Efesus lärjungarna, utan det syftar på dem som kom ut till Johannes döparen och lyssnade till honom. Paulus berättar alltså fortfarande om vad döpelsen innebär med vatten och vad det innebar att Johannes döpte. Sedan de hade hört detta lät de döpa sig i Herren Jesu namn, berättar Paulus om dem som kom till Johannes döparen. Och där bör sedan anföringstecknet sättas. Och vad gör Paulus sen? Han döper inte om dem, utan han gör precis som Johannes och Petrus gjorde i Samaria. Han lägger händerna på dem. Så att också de, om det nu var Guds vilja, skulle få anden på det synliga sättet. För att föra ut evangelium till allt skapat. Står i sjätte versen. Och när Paulus lade händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade tungomål och profeterade. Nu kunde också de klart och tydligt frambringa evangelium till olika folkgrupper. Och tillsammans var de vid pass 12 män, står det sen. Ja, så uppfattar Geselius detta, så uppfattar de flesta ortodoxa lärarna det här stället. Och så uppfattade slutligen också Luther detta bibelställe. Men 1917 års översättning och i modern tid, där har man fattat det på ett annat vis och tagit det här som ett tecken på ett omdop. Men det är, tror jag, att missförstå stället. Så kan vi alltså sammanfatta, för nu tiden ute, att det är inte bara detta dop i ande och eld, som alltså handlar om denna speciella utgjutelse av anden på ett synligt sätt, som är ett ett andedop på det viset att dopet i vatten inte är ett andedop, det vill säga inte ett dop med den heliga ande, utan dopet i vatten är också andens dop, men där verkar anden helt osynligt. Vi ser det inte. Anden verkar osynligt och ger oss den största av alla gåvor, nämligen saligheten eller Guds rike, syndernas förlåtelse, räcker åt oss gratis tillsammans med vattnet i kraft av evangeliet och i kraft av befallningen, syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Men när det talades om att döpa i ande och eld, och det ska ske få dagar här efter, då syftade på andens synliga utgjutelse. Och det skedde på pingstdagen efter Kristi himmelsfärd. Och ett synligt utgjutande skedde också i samband med att samariter kommer in i Guds rike. Det skedde när hedningarna i Caesarea kom in i Guds rike. Och det skedde när de 12 Efesos lärjungarna undervisades av Paulus, och Paulus lade händerna på dem. Det är de ställen som finns. Och vi hinner inte här ikväll sedan gå in på frågan om tungotal och undervisningen i Apostlagärningarna i första Korinthierbrevet 14, utan det får vi återkomma till.